Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Sportbladets Premier League-podd här denna och ändå något soliga måndag. Makoto Asara heter jag som sitter här i studion med mig från London, Frida Fagerlund. Hur står det till?
Jo, tack. Det är bra. Det har varit en intensiv helg, men det tror jag att det har varit för de flesta som följer Premier League. Det har ju hänt mycket så att säga.
Ja, vi får väl börja där egentligen, igår. Det är svårt att börja någon annanstans med tanke på vad som hände i just London under gårdagen. Graham Potter är inte längre tränare för Chelsea. Han fick då sparken sent under söndagskvällen. Men den andra tränaren som blev sparkad under söndagen, det var faktiskt så att 10% av hela Premier League valde att göra sig av med tränarna under gårdagen, så det var inte en bra dag att vara Premier League-tränare på. Vi kommer in på Brendan Rodgers sen också, men vi börjar vid Graham Potter. Ja, Frida, vad kände du när du hörde beskedet?
Nej, men jag blev ju ledsen när Thomas Tuchel fick sparken också, eftersom att jag tycker att Tuchel är en av de absolut bästa tränarna i världen. Och sen så blev jag lite vemodig när Potter lämnade Brighton, för att det kändes verkligen som slutet på en era. Och på något sätt så trodde man ju att den här Roman Abramovich-eran i Chelsea, det här med att göra sig av med tränare, att den skulle vara över nu för Chelseas del. Men istället så har Todd Bowley gjort någonting som Abramovich aldrig gjorde, det vill säga att sparka två tränare under en och samma säsong. Så att jag känner mig väl dels lite förvånad, för att jag gick ju delvis på det här, eller jag köpte ju Bowleys resonemang om att Chelsea skulle bli en långsiktig klubb. Men det är väl ganska så glasklart att Julian Nagelsmann, att han är fri på marknaden nu, snabbade väl på något sätt på processen efter en ny förlust då för Chelsea på Stamford Bridge mot Aston Villa med 0-2. Så att vet inte riktigt vad man ska känna egentligen. Jag tror att Potter innerst inne kanske är lite lättad ändå, för att det här projektet och att få in så många nya spelare i laget samtidigt som man då ska hålla de erfarna, eller de mer erfarna spelarna nöjda. Jag tror att han blev överväldigad av det här, och jag tror säkert att han hade kunnat reda ut det på sikt, men fotboll är inte en långsiktig business oftast. Och jag tror väl någonstans att Bowley känner att han hellre spenderar lite mer pengar på att få in Nagelsmann än att han sitter och väntar på att Potter ska få rätt på skutan. Så att jag känner stor sorg för Graham Potter framförallt, men samtidigt så tror jag att han nog har lärt sig en del efter de här 7 månaderna, för att sakerna han har gått igenom, det är inte många tränare som får gå igenom allt det här.
Ja, det är, alltså det känslan jag får till att börja med, återigen är ju tajmingen helt bizarr. Att du har ett helt, alltså landslagsuppehåll på dig, och sen bara liksom bara som reaktion på en 0-2-förlust mot Villa, där vi ska säga ändå att Chelsea faktiskt styr den där matchen, och om de sätter de lägen de ska, Mikhailo Mudryk hade ju ett superläge bland annat, så ska de ju få med sig mer än vad de får. De gör en bra match överlag om man tittar på chanser och allting. Och hade ändå kommit på rätt kör lite mer med tanke på hur man tar sig förbi Dortmund i CL och så vidare. Och man kände att Potter hade ridit ut stormen. Sen absolut, han kanske fått lämna till sommaren, men i alla fall för stunden. Men där man får känslan av överlag med Todd Bowleys projekt, att han vill ju vara långsiktig. Han vill så gärna vara, annars delar du inte ut kontrakt till 20-30 hit och dit i ett vinterfönster. Annars anställer du inte Potter där du, när du gör det, när du har sparkat Tuchel. Han vill vara långsiktig, men hans väg till någon form av långsiktig framgång är extremt impulsiv och kortsiktig. För det här måste ju bara varit att, ja, Vivell eller någon annan i ledningen har sagt, du har sett att Julian Nagelsmann är tillgänglig. Jaha, det här var ju en spännande framtidstränare. Det är kanske en ännu roligare framtidstränare än Graham Potter. Och sen då impulsivt gör sig av med Potter i det här läget utan att ha någonting klart med Nagelsmann.
Så vet jag inte om de här långa kontrakten som spelarna har givits. Mm. Det har ju delvis också att göra med att man måste sprida ut kostnaderna över så många år. Så att jag vet egentligen inte hur långsiktig Todd Bowley har lovat att han ska vara. Det är kanske någonting som vi har fått för oss också. Att han hela tiden har tänkt att ja, men Graham Potter vill plocka in honom för att han är en framgångsrik, lovande tränare. Men att han någonstans i bakhuvudet ändå har haft att ja, men skulle Potter misslyckas där framåt vårkanten, eller om det fortfarande inte ser speciellt bra ut, så kommer vi inte dra oss för att göra en förändring. Jag vet inte, jag sitter mest och tänker att jag tycker det är lite sorgligt också på något sätt. Alltså det är så många tränare som har fått sparken den här säsongen i Premier League. Det är fler än någonsin faktiskt. Mm. Och det visar ju också på något sätt att Premier League bara är business. Att man måste få resultat snabbt. Att klubbar tjänar mer på att göra sig av med en tränare och plocka in en ny. Än att ja, hålla fast vid den man har och försöka rida ut stormen. Å andra sidan så Brendan Rodgers fick ganska många månader på sig att få ordning på sina grejer i Leicester. Så att det gäller väl inte för samtliga klubbar. Men nej, jag känner med Potter en morgon som denna. Särskilt med tanke på att han nog hade en väldigt bra tillvaro i Brighton. Men med det sagt så återigen, man lär sig nog väldigt mycket av att arbeta i en storklubb, även om det så bara är 7 månader. Och det ryktas redan om att Potter ska ta över efter Rodgers i Leicester, alternativt då Tottenham eftersom att Chelsea ser ut att få Nagelsmann. Ja, vem är vinnaren i detta? Är det Thomas Tuchel som sitter i München nu och småler efter att ha besegrat Dortmund? Och ja, han ser att Bowleys projekt fortfarande inte bär frukt. Det kanske är han som mår bäst en morgon som denna.
Ja, alltså Tuchel är väl den stora vinnaren i alltihopa på något sätt. Jag är också så här lite så här slut på ordet. Man liksom blir så fascinerad över vad Chelsea har satt sig i för sitt. Så här. Det är många som såklart har frågat om framtid för diverse tränare. Man tar just stanna vid Chelsea här. Johan Klott som påpekar Nagelsmann är betald av Bayern tills han tar ett nytt jobb. Han kommer därför inte ansvarslöst hänga sig in i något projekt. Ännu mindre ett projekt i kaos. Läs Chelsea, ville bara spara alla lite tid här. Samtidigt, ja, Chelsea med tanke på resurserna de har och så vidare och truppen de har, det är ett spännande projekt. Men jag håller ju med om att precis som Graham Potter tycker jag ska bara unna sig en semester nu. Bara stäng av telefon och allting. Åk till, jag vet inte om Potter är en alltså alpsemester eller solsemester människa, men oavsett, välj vad som passar honom. Ta ledigt och vila. Jag säger samma sak till Julian Nagelsmann, att båda de här kommer ha anbud att välja på till sommaren. Det finns ingen anledning att bara spela efter klubbarnas panik och då ta första bästa. Vila ut, titta vad som är intressant i sommaren och välj ett projekt som passar. Det gäller båda tycker jag.
Ja, alltså man ska inte underskatta vilken stor psykisk påfrestning det har varit för Potter, men också hela hans familj. Alltså han berättade ju att under julen så försökte han gå långa promenader med sin fru och sina barn och han försökte titta ut över havet och tänka på annat, men han var hela tiden fast i Chelsea och fotboll och taktik och hur ska jag få in alla de här spelarna i laget. Så jag tror att han är helt utmattad och att ja, jag tycker man har märkt det också på honom att har inte riktigt varit den Graham Potter som man är van vid. Han har inte, han har varit lite mer stingslig, och det är väl självklart när man har så mycket press på sina axlar och man känner att man, ja, att man inte får ut maximalt heller, att man hela tiden måste stå och säga att jo, men titta på statistiken, som efter förlusten mot Aston Villa nu, ja, men då ligger de ändå på över, vad var det, 2,3 eller någonting sånt i expected goals. Och så finns det ju vissa då som inte, som säger att de inte tror på expected goals och att det är helt irrelevant, men det är ju inte helt irrelevant. Chelsea har ju väldigt ofta skapat mycket, men de har inte haft själva slutprodukten, och sen så har de då inte heller varit särskilt bra i sin egen box jämfört med motståndarna. Så att, och jag, om det är någonting han har nämnt väldigt ofta också, Potter då, eller som han nämnde tidigt från första början, det var ju att det är inte så lätt när man har en så pass stor trupp som han har haft att tillgå, och spelare börjar komma tillbaka från skador, och så ska man integrera alla de här spelarna i en startelva. Ja, det är självklart att det är någon som kommer att sitta och sura i ett hörn över någonting. Det var många som blev sura över att Hakim Ziyech fick en massa chanser, trots att han var, ja, men 2 minuter ifrån att signa för PSG i januari. Han har ju haft väldigt många sådana här problem att behöva ta tag i, och samma sak med Mason Mount och hela den kontraktsituationen. Jag tror inte heller att det är särskilt... ja, det blir ju ännu en grej på något sätt som han måste hantera som tränare. Så att han har haft mycket på sitt bord. Jag bara hoppas att, ja, att han får lite lugn och ro nu. Och att han möjligtvis då kanske tar över Tottenham i sommar. Det vore ju ganska perfekt ändå. Låta Stellini köra på nu fram till juni, eller ja, slutet på maj. Och att Pottersen kliver in. Men jag tror inte han är klar här i alla fall. Jag tänker inte vända kappan efter vinden heller. Jag förstår att Graham Potter misslyckades här i Chelsea, absolut. Men jag håller fortfarande honom väldigt högt som tränare. Och jag tänker att det är nog rätt så många tränare i världen som hade misslyckats. Med tanke på alla omständigheter och allt oflyt också han har haft i Chelsea under de här månaderna.
Ja, det, jag håller helt med dig att alltså, det känns perfekt med Tottenham. Det är många som påpekar här också i frågetråden. Sebastian Johansson här som skriver, skulle inte Potter vara en perfekt matchning för Tottenham och vice versa? Jag håller helt med om det. Men som sagt, till sommaren. Här och nu, med tanke på där du beskriver också, Frida, med hur slut han är mentalt. Han ska inte ta ett krisande Leicester med tång ens. Han ska inte röra Tottenham i det här läget. Han ska bara ta sin semester. För det har han förtjänat. Jag skulle väl ändå vilja kalla det här, alltså det är väl de 7 svåraste månaderna. Jag har svårt att hitta liksom, mest 7 omtumlande tränarmånaderna vi har sett i den här ligan. Alltså ja, på det sättet. Med tanke på allt som varit runt. Och,
ja. Det är några i Manchester United också som inte hade det helt lätt under sina sessioner, men absolut.
Vi får se vad de hittar på nu då. Tills vidare, det måste vi ju nämna, att det är den gamle Almeria-backen Bruno Saltoro som numera är interimlösning. Kanske mer känt som den före detta Brighton-backen för er som lyssnar på den här podden. Men där, om man hade sagt där, Frida, inför säsongen att Bruno Saltoro skulle sitta på Chelseas tränarpost med Björn Hamberg som assisterande, som blir kvar i Chelsea och inte hänger med Potter.
Ja, jag vet inte alls. Jag ska komma och försöka undersöka vad det är som händer egentligen. Jag kände att jag ska nog inte börja kontakta folk förrän det har gått en liten tid. Jag kan tänka mig att de har mycket annat att tänka på. Men det är ju en vändning som man inte riktigt såg komma kanske.
Nej, verkligen inte. Vi får se hur långvarigt det blir med Bruno Saltoro som ansvarig för Chelsea. Vi måste ju prata Brendan Rodgers också. Den här tränarsparkningen var väl ändå lite mer väntad, skulle jag vilja säga. Eller? Och tajmingen känns väl lite mer rimlig?
Ja, alltså Leicester ville ju inte göra sig av med Rodgers egentligen, för han har ju gjort så himla mycket för klubben de senaste åren. Men å andra sidan så har ju Leicesters nedåtgående form egentligen hållit i sig i, ja, men det är över ett år nu som vi har sett dem så här. Och det var ju mycket snack därefter förlusten mot Tottenham någon gång i höstas. Jag kommer inte ihåg exakt när det var. När man också kände att nu kommer det inte dröja länge förrän Rodgers är borta. Så på det sättet är det ju intressant att man väljer att göra förändringen just i det här läget. Men man känner väl att det är så pass viktigt att klara sig kvar i Premier League att man på något sätt vill få till den här ny tränareffekten som ibland kommer med en sån här förändring. Rodgers, jag tror helt enkelt att lite som när Pochettino tvingades lämna Tottenham, att han på något sätt har nått vägs ände med den här gruppen. Efter ett tag så blir man nog som spelare ganska trött på en tränare om han levererar samma budskap varje vecka, och så blir det inte riktigt någon förändring. Leicester har varit bra i perioder. De har varit särskilt bra när James Maddison har varit bra. De har oftast hängt samman. Sen samtidigt så har de inte riktigt haft det spelarmaterialet för att kunna spela som Rodgers vill. Och det är ju någonting han har beklagats över under väldigt lång tid också, att han inte har haft de här spelarna han behöver. Och den här, de kunde inte göra så mycket i sommar på grund av ekonomiska bekymmer då, eller av ekonomiska anledningar. Ledningen hoppas väl att man ska kunna städa ur truppen i sommar och eventuellt då sälja spelare och plocka in nytt material. Men ja, det blir ju inte under Rodgers då. Jag tycker det är intressant att se vem de plockar in, för att jag vet inte om man får ut så mycket av att plocka in en krisdoktor. Vi kommer ju komma in på Roy Hodgson sen, men jag ser inte riktigt Hodgson som en krisdoktor likt Big Sam eller någon annan, Tony Pulis, alltså den typen. Så att, nej, jag är spänd på att se vem de plockar in, men ja, det var ganska tydligt att det var ett väldigt svårt beslut för Leicester att fatta.
Ja, nej, de ligger ju näst sist. Det är väl det som fått dem att agera här och nu, att nu riskerar de på riktigt att ryka. Ja. Det är ju just Crystal Palace som man förlorar mot här också, med Roy Hodgson som...
Men i sista minuten också, alltså det är som vanligt med Leicester. Det är, så här har det varit hela säsongen, att de spelar ändå rätt så bra och sen så lyckas de ändå på något sätt schabbla bort det genom att då släppa in ett mål med någon minut kvar. Och Rodgers har ju på något sätt predikat samma budskap efter varenda match, att nej, men fortsätter vi bara spela så här så är det lugnt, då kommer vi klara oss. Och det har på något sätt spelarna också gjort, särskilt James Maddison har stått och sagt exakt samma saker som Rodgers har sagt, att fortsätter vi bara spela så här så kommer vi klara oss. Jo, men till slut så står man ändå där, precis som du är inne på, i botten av tabellen. Det är inte jättemånga matcher kvar, så att något måste ju hända i Leicester också. De måste ju vakna upp, och jag tror att supportrarna är ganska glada över att ha fått bort Rodgers, för att de blev irriterade på det här ständiga, alltså positiviteten på ett sätt, att man på något sätt inte vill se faran. Jag tror att många supportrar har sett faran under lång tid, så att de välkomnar antagligen en förändring.
Du nämnde i och för sig Potter förut, något annat namn som har dykt upp? Nu har väl de flesta rubriker där borta handlat om Potter och Chelsea snarare, men hur ser det ut i Leicester? Något annat namn som kopplas samman med dem?
Ja, vem var det nu? Det var ju Potter, vem var det med de hade kikat på? Nu står det helt still i skallen. Det var ett namn till.
Men är det något namn vi känner igen?
Ja, det var jag.
Vad som helst.
Absolut, det var ett namn man kände till. Men det var helt...
Är Carlos Corberan där och petar igen?
Det var inte han som dök upp i den artikeln jag läste. Men förlåt, nu kommer jag inte ihåg vem det var. Jag tror faktiskt inte att Leicester har någon riktig plan, eller det verkar inte som att de har någon plan, utan det här är ju någonting som bara har kopplat samman att Potter ryktades ju faktiskt till Leicester för... alltså rätt så länge sedan, eller att han är ju en tränare som Leicester potentiellt då kan se som någon som skulle passa bra in i Leicester. Så att jag tror väl kanske lite att media har dragit sina egna slutsatser. Det är kanske inte Leicester som har kontaktat Potter än, men att det borde finnas ett intresse däremellan.
Några namn som kopplas samman här som jag noterar: Rafa Benitez, okay. Loco Bielsa, Ange Postecoglou i Celtic, Thomas Frank, varför han nu i hela friden skulle lämna det här Brentford för Leicester kan inte jag riktigt förstå. Jonald Thomasson och Poch också där.
Thomasson har ju gjort det väldigt bra i Blackburn ju faktiskt, och gjort sig ett litet namn där som tränare. Vi får väl se vad som händer. vet inte hur... Jag tror ju att alltså Leicester-projektet är väl ändå rätt så attraktivt. Nu har de som sagt haft lite sådär svårigheter med ekonomin och att hålla sig inom financial fair play. Det var ju därför de inte kunde köpa in några spelare, för de har inte lyckats sälja några heller. Men jag tror överlag att Leicester är ett ganska attraktivt projekt. Som sagt, tidigare har de ju varit en väldigt förnuftig klubb. De såg också som ett praktexempel på en klubb som lyckats förvalta sina resurser på ett väldigt bra sätt och ha en rekryteringsprocess som fungerade väldigt väl. Så att jag tror inte de kommer ha några problem att få in någon, men frågan är vem det blir då. Mm.
Vi ska vidare till andra matchen spelats och så vidare också, men innan vi släpper det helt måste jag ju fråga, vi har ju faktiskt inte hunnit prata så mycket om Roy Hodgsons återanställning Crystal Palace. Är det något mer du ville säga där, Frida?
Ja, men lite grann att jag tillhörde inte en av dem som var mest upprörd av att Vieira fick lämna. Jag var faktiskt lite förvånad över hur mycket... Eller hur stor upprördhet det verkade finnas bland folk över detta.
Nej, för jag är ju den andra ringhörnan här.
Ja, och jag tror inte riktigt kanske att man har... Alltså att många av dem som gastade om hur fel det var att Vieira fick lämna... Jag tror inte de riktigt har sett Palace spela fotboll den här säsongen. Och om det är någonting jag vet att vi har pratat om här i podden mycket, så är det ju att de unga spelarna inte har utvecklats. Tvärtom, att de har stagnerat i sin utveckling. Därför är det ju väldigt uppseendeväckande att Esse gör sin bästa match här mot Leicester på, jag vet inte hur länge, kanske över ett år, om man ska vara riktigt krass. Och jag tror att Esse, han behöver inte speciellt mycket. Han behöver stort förtroende från tränaren. Han behöver en bättre självkänsla. Och Roy Hodgson är en sån typ av tränare som kan ge sånt. Han har fortfarande många supportrar i Palace, om man tänker alltså bland personalen och ja, alla som är involverade runt omkring. Och inte minst spelarna också. Jag tror det var någon som skojade om att Zaha skulle bli... han skulle bli rädd när han kom in i omklädningsrummet och Roy Hodgson satt där igen. Men jag tror någonstans att till och med Zaha har väldigt stort, stor respekt för Hodgson och allting som han har gjort. Så att, Matetas första mål också sedan augusti som gör segermålet. Så att, han lyckades verkligen gjuta nytt mod i Palace som man inte har sett på ganska lång tid faktiskt.
Det är ju smart av honom att säga efter att han ansåg nu segern också var den bästa insats han har sett som Palace-tränare också, första matchen in charge här.
Ja, och som jag menar ju inte att Vieira är en usel tränare på något sätt, men jag tror inte att hans filosofi gifte sig särskilt väl med vad Palace ledning såg för Palace. Och jag tror att det var ett misstag från första början att han var inte Palace första val, och det märktes alldeles för mycket. Är man inte på samma sida, som jag tänkte på same page som, men ja, man kan väl säga, är man inte på samma sida som ledningen så blir det väldigt svårt att lyckas som tränare. Jag menar, kolla bara på Potter också. Och jag tror att det hände i Vieira och Palace ledningsfall också. Mm.
Ska vi gå till det stora toppmötet från helgen? Det är inte ofta vi går 25 minuter över en podd och inte har pratat om en så pass stor match som Manchester City mot Liverpool. Men det har vi med tanke på det som har hänt under helgen. Storseger för City 4-1. Du var ju på plats, Frida, och fick se Jack Grealish i sin allra finaste form, kan man väl säga.
Ja, precis. Jag frågade ju De Bruyne efteråt också vad han tyckte om Grealish och de här insatserna som Grealish har visat upp den senaste månaderna. Och De Bruyne sa ju det man själv tänkte också, att Grealish har varit så här bra hela tiden. Skillnaden är att han har börjat göra poäng nu, så att ni i media ser det. Och det är ju helt, det är ju helt korrekt. Alltså, jag tycker inte att Grealish har varit så dålig som det har gjorts gällande. Man kan stirra sig väldigt blind på siffror och hans missar. Han har ju bränt en hel del, får man säga, också i vissa lägen. Men nej, här var han verkligen toppklass. inte bara det här med att han öppnar upp ytor offensivt och ja, det stod ju för en väldigt fin framspelning förutom då målet där han väggade med De Bruyne och sen drog in den, utan också jag tror att det han fick störst jubel för, eller där han till och med fick stående ovationer från publiken, det var när han som siste man stoppade Salah vid 0-1 underläge som det då var fortfarande. Salah gjorde kanske inte, han kunde kanske ha gjort lite bättre när han kom löpande fri med bollen där, men att Grealish var den som tog ansvar och rusade hemåt uppskattades av väldigt många. Jag tror inte att man ska inte underskatta heller, och det har vi pratat om mycket också, att det tar lite tid att komma in i ett system likt Pep Guardiolas. Vi kommer att snacka om Newcastle också, där jag känner lite likadant kring Alan Saint-Maximin, att det har tagit lite tid för honom att förstå hur man spelar i ett organiserat spelsätt jämfört då med att spela under Steve Bruce när man kanske har en lite mer fri roll. Grealish hade en väldigt fri roll i Aston Villa också, medan här så finns det vissa riktlinjer då. Och nej, det fungerade väldigt bra för Man City, framförallt i andra halvleken. Liverpool fick ju första målet, och Man City kan ju vara lite sådär, inte helt övertygande när det gäller defensiva omställningar. Och det, jag tycker väl att man hamnar lite på hälarna där också när Mohamed Salah drar in 1-0. Men efter paus var det aldrig något snack om saken. Och deras spelsystem också fungerar ju väldigt väl nu. Det här med att det alltid är en spelare, eller att högerbacken ofta som det är, kliver in centralt. Så att man bildar på något sätt en kvadrat med då Rodri och John Stones i det här fallet. Och sen så har man De Bruyne och Gündogan precis framför som utnyttjar de fickorna mellan, i detta fallet, Liverpools mittfält och backlinje. Det fungerade väldigt bra. Det gör det väldigt svårt för motståndarnas mittfält att veta vem de ska kliva upp på och så vidare. Så att vi har inte ens pratat om Erling Haaland. Och det behövdes inte, för att det gick hur bra som helst i alla fall.
Ja, han satt väl och såg glad ut där uppe i VIP-boxen där när de gjorde mål. Så det var nog bara skönt för honom att vila lite.
Ja, Alvarez var ju väldigt bra, ska tilläggas.
Ja, det är ju ganska lyx att ha en sån liksom argentinsk första forward i landslaget som du kan hova in istället i sånt här läge. Så att de klarar ju sig ändå. Det ligger mycket att de är ju ganska bra även utan Haaland. Och det är väl lätt att glömma det, men det såg vi ju förra säsongen också. Det var ju fint att se också, du nämnde ju att Grealish fick stående ovationer där vid den där hemåtjobbet, fick ju också det när han byttes ut, lång kram från Pep Guardiola efter, märkte typ på alla parter hur viktigt det ändå var att ja, han fick den uppmärksamheten för den fantastiska fotbollsspelaren är som han faktiskt förtjänar också. Måste ju nämna Peps firande vid 1-1 målet.
Ja, det måste vi faktiskt. Vad tycker du om det? Berätta först för alla som kanske inte har sett.
Ja, Pep Guardiola blir väldigt glad i alla fall när det blir mål och firar vilt där på bänken som han brukar göra, eller sitt område. Och där samtidigt då så kommer det ju förbi några Liverpool-spelare som håller på och värmer upp. Och Guardiola springer ju fram och skriker i ansiktet på Kostas Tsimikas, som inte verkar så här jätteroad av att Guardiola kommer fram och firar målet framför honom. Guardiola inser väl det ganska fort och byter och går vidare och sen väljer att skaka hand med Artur istället. Artur som ser ganska glad ut och skakar tillbaka och pratar lite med Pep där. Och Guardiola blev ju bara trött på livet när han fick frågan om det här på presskonferensen och varit någon debatt om huruvida han var osportlig eller inte. Ja, såklart att med fel spelare där så hade det ju kunnat bli handgemäng i ett sånt läge.
Ja, men det är samtidigt det jag känner, att jag, det är väl klart att det är osportsligt, det råder ju ingen tvekan om den saken. Men hade jag varit Tsimikas hade jag ju tagit chansen där och bara gett honom en knuff eller någonting, bara för att markera. Så jag tycker på något sätt att ibland får man göra lite osportsliga grejer. Det var inte snyggt av Guardiola, men jag tycker inte det är, vi kan inte ha den här, vi måste sluta med den här målfirarpolisen som alltid kliver in, oavsett om det gäller Guardiola eller att Arsenal firar ett mål för mycket eller vad det nu än kan vara. Men som sagt, Tsimikas, lite besviken på att han hade en sån lugn och mogen reaktion på detta.
Men då är ju Arturs reaktion roligare, som bara liksom skakar hand lite glatt där och han inte riktigt vet vad det är som pågår. Bara, men ja, hej, Pep.
Det kanske inte heller ser riktigt bra ut.
Nej, jag vet inte alls. Det är ju fruktansvärt. Men alltså, om det hade varit typ Andy Robertson eller någon där som stod och värmde upp, då hade det ju varit åka av från det. Nej, sen kan jag tänka mig att Guardiola är ju så särregen så att han kanske på riktigt inte själv tänkte att det var hånfullt eller speglar. Han var på riktigt genuint glad och ville berätta vilket fint mål det var. Det kan jag ju tänka mig med honom. Alltså, men såklart det var.
Guardiola är ju överlägset den konstigaste tränaren som Premier League har. Och det säger jag med värme. Han är väldigt märklig. Det är ju, jag läste en väldigt intressant artikel på The Athletic också, var nu förra veckan, om hans, hur han hela tiden refererar till saker på sociala medier. Att det är väldigt tydligt att Guardiola har ett bönaccount på Twitter framförallt. Han har ju också syns på någon restaurang när han suttit och scrollat på Twitter. Och det är ju därför han i vissa intervjuer plötsligt säger saker som man kanske inte tycker är relevanta alls om man inte hänger på Twitter. Men som han på något sätt har plockat upp. Så att han är en väldigt egendomlig karaktär. Och det har han väl alltid varit, alltså sen sin spelarkarriär. Det är väl ingen som någonsin har sagt att han är särskilt normal. Det kan man kanske inte vara heller om man är på, ja, om man är ett geni. Det brukar väl oftast vara så att det är man lite galen kanske. Eller att det är gränsland emellan huruvida man är galen eller ett geni.
Ja, han är ju där och spatserar i alla fall, och han är ju underhållande, men han är ju otroligt underlig, och det är ändå fint, och man vill ha sådana karaktärer, tycker jag. Måste slänga in en fråga här också. Jag är faktiskt själv lite nyfiken om du har hört någon mer, Frida, eller vad som skrivs där borta. Status på Citygate, blir det något kännbart straff? Det är fortfarande bara liksom folk som förbereder inför rättegång där, eller?
Ja, det kommer ta flera år innan det här reds ut, så att nu har alla det händer alldeles för mycket i Premier League, så att nu är det ingen som skriver om det för tillfälligt. Men vi lär väl säkert se någon update inom snar framtid, men jag räknar med att det här kommer ta väldigt lång tid innan det utreds helt.
Något mer om Liverpool innan vi går vidare? De har haft det tufft i de här stora matcherna den här säsongen, och här vart det ju ännu en jobbig dag för dem, även om man då fick första ordet tidigt där.
Ja, alltså sen vann man ju i och för sig hemma mot Man City också i oktober. Så att Liverpool fortsätter på något sätt att visa upp två vitt skilda sidor. De har ju en väldigt vass offensiv, och det visar de i den här matchen också. Och de kan ju såra Man City, men problemet var att Man City var ännu vassare. Och att Man City kanske inte har lika stora problem rent defensivt och i pressspelet som Liverpool nu har. Det är lite grann som att Liverpool är fast mellan två olika versioner av sig själv. Den ena som vill pressa aggressivt och vara den här maskinen som man har varit under Klopp under så väldigt lång tid. Å andra sidan så verkar det inte som att man har tillräckligt med energi för att kunna vara den versionen. Och Jordan Henderson, precis som jag beskrev där med hur Man City ställer upp taktiskt numera, så var Jordan Henderson totalt överväldigad centralt och visste inte vem man skulle kliva upp på. Och det skapade också problem. Sen är det ju många som har lyft det här med Van Dijk, att han ser inte riktigt ut som den, eller riktigt, han ser inte ut som den Van Dijk som han var för några år sedan. Och han har ju fått rätt så mycket skit när han har spelat för Nederländerna också, och gamla holländska fotbollsprofiler har suttit och varit ganska hårda mot honom och menat på att han har tappat det lite grann, att han har inte den kvaliteten längre som han hade för några säsonger sedan. Så att det är mycket som inte fungerar i Liverpool just nu. Jag tror väl på något sätt ändå att den här offensiven gör att man någonstans ändå kan eventuellt utmana om Europaplatserna, men det är så trångt där uppe nu i tabellen att i nuläget känns det som att det krävs rätt mycket. Å andra sidan ska man till Stamford Bridge nu härnäst, som ju befinner sig i sin egen lilla kris, så att det är möjligt att man kan få med sig någonting från den matchen, men överlag så är det ju inte, det är inte jättemycket att hämta i Liverpool just nu.
Cool fact! A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Som sagt, förlust stort då mot City. City som vann den matchen med 4-1. Men de tog inte in någonting i titelstriden, för 4-1 blev det även för Arsenal hemma mot Leeds United. Gabriel Jesus tillbaka från start och ja, tackade för det förtroendet med två av målen. Ben White gjorde ett fint 2-0-mål däremellan och sen slut klämmen satte Granit Xhaka på ett väldigt vackert avslut, måste man säga, på en smörpass från Martin Ödegård. Ja, en dag på jobbet för The Gunners anno 2022-2023 kan man väl säga.
Ja, det blev ju det till slut i alla fall. Leeds inledde den här matchen väldigt bra. Och det var väl egentligen straffen där i, jag tror det var 35:e minuten, som på något sätt gjorde störst skillnad. Eller det var det som var nyckeln till att Arsenal fick total kontroll på den här matchen. Och det är ju Jesus som ja, faller efter att Ailing, väldigt klumpig tackling av Ailing, för han träffar ju hans knä. Det såg inte speciellt illa ut vid första anblick, men sen på reprisen så ser man ju klart och tydligt att Ailing träffar hans knä, och då finns ju ingen anledning, alltså VAR kommer inte gå in och ändra på det domslutet. Så att nej, slarvigt av Ailing, för att som sagt, det gjorde att Arsenal kom tillbaka. Eller kom tillbaka in i matchen. De fick kontroll över matchen. Och sen så var det bara, ja, var det bara dem det handlade om under andra halvleken. Så att, är skönt för Jesus. Och på något sätt, ja, för att göra två mål och verkligen komma in i det efter sin skada. Intressant också att Bukayo Saka inte startar den här matchen på hur länge som helst. Och de klarar ändå av det väldigt bra, Arsenal. Och en stor anledning till det är ju Leandro Trossard som står för en riktigt fin assist också fram till tredje målet. Jag tror att han har 7 assist nu sedan han anlände till Arsenal, vilket är ju helt otroligt egentligen hur fint han har gått in i laget. Och ja, det finns inte så mycket att beklaga sig över för Mikel Artetas del. Jag noterar bara att Ben White återigen stod för en riktigt bra intervju med BBC efter matchen, när BBC väldigt naivt frågar om han såg Man Citys seger då mot Tottenham, om han tittade på matchen innan sin egen match, varpå Ben White tittar på honom som att han är totalt dum i huvudet och svarar: jag kollar inte på fotboll. Han gör ju inte det. jag vet inte. Jag hade en helt annorlunda bild av Ben White innan jag verkligen träffade honom och satt ner och pratade med honom. Nu förstår jag att han bara är en väldigt relaxed, väldigt avslappnad person som verkligen inte bryr sig om fotboll. Och någonstans kan jag älska det också, att han är så öppen med det, att han inte ens försöker lura någon att han är intresserad. Han är inte det. Han bara kör sitt race och så spelar han för Arsenal och så har han börjat göra lite mål nu. Jag tycker han är hur härlig som helst.
Ja, nej, du nämnde ju Trossard där också, måste ju sägas, alltså vilken perfekt värvning det har varit alltså för dem. Alltså man visste ju att men det låter passande, för att det var precis den här, alltså backup yttern, mångsidiga spelaren som du ville ha till offensiven, men han har verkligen funkat perfekt och fått mycket speltid och kunnat göra så att, ja precis, som du nämnde, att Bukayo Saka till exempel kan vila så vidare en sån här match. Och såklart Ben Whites förvandling också till högerback är ju fortsatt anmärkningsvärt positiv.
Men det var ändå lite så här, den här, men nu är det ju verkligen ett titelrace, vi har pratat om titelracet väldigt länge, men nu är det så pass få matcher kvar att det verkligen börjar ställas på sin spets nu. Och Arsenal visar ju den här matchen just efter att Man City har krossat Liverpool på det sättet som man ändå gjorde då efter dominans i andra halvleken, att de kliver ut och lyckas besegra Leeds på det här sättet också efter en väldigt övertygande andra halvlek. Det visar ju att det kan möjligtvis vara så att ja, men allting kommer falla på plats för dem den här säsongen. Det är lite så man känner i alla fall när man ser dem fortsätta dundra på det här sättet. Och de har väl, är det 7 raka segrar nu? Det är mest någonsin för Arteta som tränar i Arsenal. Så att det visar ju också att de är, ja, inne i en väldigt god period just nu.
Och det var ju det här Arsenal som skulle falla bort på våren, var det väl? Som
ja, men precis, oss, precis. Det är det jag menar. Att det, ja. Ja, det verkar inte bli så.
Nej. Onekligen spännande titelstrid och ett, ja, det är ju verkligen en tvekamp där uppe i toppen. Däremot så är det ju alltjämt väldigt, väldigt öppet om de övriga Champions League-platserna. Newcastle United tog 3 blytunga poäng hemma mot Manchester United med 2-0. Det var ju faktiskt inget snack om saken i den här matchen. Newcastle klart bättre än ett för dagen ganska håglöst United.
Ja, men verkligen. Det var lite grann som Luke Shaw sammanfattade det efteråt, att ja, alltså Newcastle, det var inte det att de hade mer kvalitet egentligen än Man United, men de hade större vilja. De hade visade betydligt mer passion än vad Man United gjorde. Och det är ju oroväckande, för det här ser vi ju från Man United ibland, att de hamnar i såna här lägen i matcher där de nästan ser ut att inte riktigt bry sig. Och nu saknar de ju fortfarande Casemiro. Men jag kan inte skaka av mig känslan av att den de egentligen saknar allra mest är Christian Eriksen. Alltså någon som på mittfältet som kan ta tag i bollen och på något sätt, ja, alltså kontrollera spelet på ett lite annat sätt. Alltså lugna ner spelet framför allt. Just nu har de ju inte de spelarna, inte minst då heller med tanke på att Casemiro är avstängd. Så att nej, gör inte Marcus Rashford mål då heller, så har de inte mycket att erbjuda framåt heller. Så att helt välförtjänt seger för Newcastle. Återigen en väldigt bra insats av Alexander Isak också, även fast han inte hamnar i målprotokollet nu. Och just det här att man kan slänga in Callum Wilson sen som en backup, en hyfsad backup att ha på bänken. Och så får han nicka in ett mål också. Så att nej, jag tycker Newcastle ser ruggigt starka ut just nu. Och det är också ett sånt där lag som många tänkte sig att de kommer falla bort framåt våren. Ja, just nu ser det ju inte alls ut så. Och plus att detta var ju lagen som möttes i ligacupfinalen för inte speciellt länge sedan. Tänk om den ligacupfinalen hade spelats nu istället. Alltså Newcastle hade ju lite otur där, får man säga, med timingen, men de visade ju verkligen här att de, ja, de har vad som krävs för att hänga med i det där racet om Champions League-platserna.
Nu har ju för sig United några kollapser på sitt CV den här säsongen, men det är ändå ganska anmärkningsvärt att Newcastle och Manchester då, de ligger på samma poäng. Newcastle har 22 plus i målskillnad, Man United 4 plus. Det är ganska rejäl målskillnad där också.
Ja, men det visar ju återigen det här med att när Marcus Rashford, när han inte gör mål, så har de inte så mycket annat att erbjuda. Och Weghorst, ja, han var ju en bra nödlösning, men inte så mycket mer. Anthony, han är ju en, ja, om vi ska kalla någon för one trick pony, så är det kanske han, för att alla, när han kommer på kanten så vet alla vad han kommer göra. Alltså alla vet att han kommer försöka vända inåt. Han har inte så där jättemycket, eller han är inte så fysisk heller, så att han har ju problem med den biten också. Han var ju inte värd de pengarna, så mycket kan vi ju hugga fast, men det visste ju alla att det var ett överpris för honom. Men man kan ju inte komma ifrån att Man United behöver en ordentlig anfallare. Sen vart de ska hitta den, det återstår att se, men nej, de är i behov i alla fall av spelare där framme.
Nej, de får skicka en skallgångskedja till Guinea-Bissau och leta upp Victor Osimhens försvunna magiska mask som han tappade bort på landslagssamling. Så
ja,
de har
vad är det
som
har hänt med honom?
Alltså det, om Napoli förlorar, nu var ju inte Osimhen med i för sig mot Milan här, men om de förlorar nästa match också, då tycker jag på riktigt att staden Neapel ska finansiera en skallgångskedja för att hitta den där masken, för det är oroväckande.
Ja, man ska inte
men United kan ju...
Ja, man ska inte underskatta sådana grejer. Jag tänker på Zlatan efter att han hade, ja, hamnat i bråk med Lukaku. Det var ju då allting gick åt helsike för honom också, och hela den här voodoo-grejen, så att det kanske, det ligger någonting i sånt där möjligen, att, ja, att det kan påverka.
Ja. Nej, men om United löser det innan så har de ju leverage i alla fall när de ska förhandla och försöka värva dem för 1,5 miljarder till sommaren. Vilket jag ändå tycker att de borde försöka göra med tanke på hur bra han är. Och att de behöver en forward.
Mm.
Nej, men det är som sagt viktiga 3 poäng för Newcastle då som kliver upp på tredjeplatsen i tabellen. Nu betyder det dock att Brighton inte har CL-ödet i egna händer mer. Det hade de faktiskt inför den här omgången. Att man, om man då skulle vinna sina återstående matcher, att man skulle klättra upp på fjärdeplatsen. Det kan de inte göra just nu, för nu ska de bara få 49 poäng om de vinner de två de har till godo på dem. Eller det är 3 till godo på Arsenal. Alltså det är så rörig tabell med alla matcher de flyttas hit och dit. Vet inte ens vilken omgång vi är i någon mer. Men det var rörigt också när Brighton mötte Brentford, för där var det 3-3. Målfest, straffar, sen kvittering för Brighton efter då hands på Hickey som jag tycker ska vara glad inte får ett rött där. Eller? Alltså han stoppar ju en boll från att gå mot mål.
Ja, sen samtidigt så, ja, jo på ett sätt, men å andra sidan kan jag tycka att det är ganska skönt att han inte får det.
Jo, eller, så är det ju.
Men ja.
Han var väl nära att ta ett till på, för nästan en ny hands där i slutet också. Han såg liksom paniken i hans ögon när bollen återigen har tagit på armen, dock klart mer omedvetet och korrekt att inte blåsa en andra straff för Brighton där. Men ja, 3-3 Pontus Jansson i målprotokollet till att börja med, bara en sån sak.
Ja, alltså först och främst tillbaka i startelvan.
Ja, det också.
Hans första start sedan oktober. Han har ju hamnat, dels har han haft problem med skador, men sen så har han ju också hamnat lite längre ner i hierarkin än vad jag tror att han hade tänkt sig från början. Det har varit mycket snack om honom kring en eventuell flytt tillbaka till Malmö i sommar. Det är väl då framförallt att man tänker sig. Och det är väl inte helt omöjligt tror jag, även om han verkar trivas väldigt bra i Brentford. Men jag tror att han är lite besviken över att det har blivit så pass lite speltid. Men återigen, det hänger ju mycket ihop med skadorna också. Men det är väldigt målrik match. Och intressant också det här med att ja, alltså efter Janssons mål då, så står ju Mittoma för ett jättefint avslut till 1-1 där han bara lyfter bollen över David Raya. Och att det är Jason Steele som står för assisten, målvakten alltså. Så att det var ju riktigt snyggt. Men sen hinner man knappt, alltså innan reaktionerna efter det målet, han lägga sig, så hade Ivan Toney dragit in 2-1. 90 sekunder tror jag det var mellan de målen. Så att det var ju verkligen en helt galen match mellan två klubbar som man ofta jämför med varandra. De är uppbyggda på lite grann samma sätt. De har ja, lite samma sätt att tänka på, sätt till rekrytering och så vidare. Så att jag är framförallt glad över att båda de klubbarna går så starkt i tabellen, att det lönar sig att vara så där förnuftig och reko som de har varit, och att de kan göra väldigt mycket av väldigt små resurser. Jag tycker att det är väldigt, väldigt kul att se.
Ja, sen alltså Brighton scouting-verksamhet borde ju alla se efter. Jag tycker att både Nciso och Bonanotte som man inte hade någon koll på överhuvudtaget, som kommer in här, gör det också ganska bra liksom, när de ändå jagar den här kvitteringen och ändå för spelet väldigt stora delar av andra halvlek. Det Cherby också som löste anfallsfrågan med, ja, inte bara att Ferguson har varit strålande i de matcher han har fått chansen, men också nu Danny Welbeck i någon sorts falsk nya roll som ju var klockren i den här matchen och målskytt dessutom också. Är det två väldigt trevliga, spännande lag med lite olika filosofier på planen kanske. Men
ja, det har man ju. Definitivt.
Men två lag som ska vara väldigt nöjda med vad de åstadkommit den här säsongen på 6:e och 7:e plats i tabellen i talande stund. Vad har vi mer för matcher, tänker jag här nu?
Ja, vi har Bournemouth också vidare, som tog en väldigt viktig seger för deras del.
Dit kan vi gå, till The Cherries som tog en 2-1 seger här mot Fulham.
Det var nästan som att Bournemouth kom på sig själv halvvägs in att oj, den här matchen är ganska viktig. Jag tror att vi får börja spela fotboll nu. Sen hängde det ju ihop med mycket också att O'Neill är en väldigt bra, eller en skicklig tränare. Han gjorde ju 2 förändringar där efter paus när han satte in Tavernier och Christie, tror jag det var. Och det gjorde att Bournemouth kom in i matchen helt plötsligt igen. Och sen så lyckas man då vända och vinna. Tavernier gör ju ett jättefint mål, får man säga. Och sen så hävdar Solanke att han är på det där andra målet, men jag vet inte, jag tycker inte riktigt att det ser ut så, men han fick målet i alla fall.
Han
så
fick
att,
det.
Ja, precis. Så att han är nog glad över det, men nej, otroligt viktig seger för Bournemouth, och vilken stämning det var också på arenan. Det var kul att se.
Vitality Stadium är väl minsta, va? I Premier League, men inte helt minne mig.
Ja, det lär Brentford ser ju inte speciellt stor heller, men det är en av de mindre i alla fall, definitivt.
Ja, om jag har fel så lär jag få höra det på Twitter i alla fall. som sagt, men ändå 2-1 seger för Bournemouth, alltså otroligt viktig sådan. En viktig seger tog även West Ham United, som under söndagen besegrade Southampton med 1-0. Målskytt Naef Aguerd, som, ja, skönt för West Ham att ha honom frisk och tillbaka. Han har ju bara konstant varit skadad, men det är ju en väldigt bra försvarsspelare och också matchhjälte här.
Men verkligen, han har ju varit en av ljusglimtarna i West Ham, får man säga, den här säsongen. Så att nej, det var kul att han fick hamna i målprotokollet, men i den här matchen handlade ju bara om, ja, det var bara 3 poäng som gällde, och David Moyes vet ju om också att han hänger löst för tillfället. Så att det var inget snack om den saken. Jag tycker att Southampton, de är med i det ganska bra i 20-25 minuter. Och sen så får West Ham in det där 1-0-målet då och lyckas klamra sig fast vid den. Så att det är väldigt viktiga poäng för West Ham. Och återigen, alltså den där tabellen i botten är ju helt osannolik. West Ham låg ju på nedflyttningsplats inför den här matchen. Och sen bara seglar de upp till 14:e plats. Det är så små marginaler där nere, och det är så små marginaler som kommer skilja mellan den som åker ut och den som inte gör det. Men i nuläget så tycker man ju att det ser väldigt mörkt ut för Southampton, för de har trots allt spelat 29 matcher, en av få klubbar som faktiskt har gjort det, och ligger på 23 poäng. Så att nej, jag tror att det kan bli tufft för dem att hänga kvar. Men jag sticker ju inte direkt ut hakan när jag säger det, för det är ganska uppenbart, de ligger ju trots allt i botten.
Nej, men det är så att om West Ham hade förlorat den här matchen hade de legat sist.
Mm.
Istället för på 14:e plats. Det säger en del om hur jämna tabellen. Nej, men Southampton nu, som resten av lagen gör väl ett litet ryck, får man väl säga ändå då, i och med att nu har man faktiskt ändå hela 3 poäng upp till Leeds på 17:e plats. Och det är ju många fler än vad fallet har varit tidigare, vill jag på att säga. Otroligt spännande bottenstrid vi har framför oss. Det ska bli... Ja, den är nästan mer spännande än titelstriden och följa här under fortsättningen, för det är så många lag som kan åka ur, och varenda liten poäng, varenda liten spark är ju viktig för varje lag just nu. Och då är frågan vad Nottingham och Wolves känner om att ha spelat 1-1 under lördagen. En sen kvittering där i minut 83 från Podence, som fixade en viktig pinne för Wolves.
Ja, men verkligen. Superviktig. Och nu har det återigen kommit såna där rykten om att Cooper kanske inte sitter jättesäkert i Forest, vilket är uppseendeväckande med tanke på att han, när han var som allra mest pressad, så fick han förlängt kontrakt. Så att man märker där hur snabbt det kan gå också. Men nu har han ju fått mer tid med den här truppen. Men å andra sidan så tycker jag att de gör en bra match här. Och Brennan Johnson står ju för ett snyggt mål. Kanske inte lika snygg filmning sen, som han fick gult kort för dessutom. Sen rött kort för 2 assisterade tränare, alltså en i vardera lag. Det var inte direkt, det var ingen harmonisk stämning där längs sidlinjen, uppenbarligen. Och sen så på den står med en väldigt vacker kvittering. Och sen avslutar han matchen med att, ja, det var i alla fall anklagelser om att han spottade mot Johnson. Men det verkar inte som, alltså när man tittar på reprisbilder så kan man inte se något spott, men tydligen så ska EFA undersöka det här närmare. Så att de var inte sådär jättestora vänner, Forrester och Wolves, när den här matchen var över. Men det blir kanske så när det är Midlands derby. Då är det lite heta känslor på planen. Men nej, Wolves är ju i högsta grad också. Man tänkte sig att de var på säker mark nu, och det är de ju. Men de har också spelat 29 matcher. Och ligger bara på 28 poäng. Så att de är ju långt ifrån säkra, de också.
Alltså, jag fastnade lite när du nämnde att Steve Cooper sitter löst, eller ryktas sitta löst. Det hade varit det mest Forest sen de gick upp att göra det, men det hade varit det dummaste tränare att göra det nu. Bara kicka Cooper när han äntligen lärt sig vad alla heter i laget, när de har någon form av struktur på det, att då göra sig av med honom. Det hade varit, nej, jag vet inte vad ens. Men ingenting verkar omöjligt i den här säsongen i alla fall. Framförallt inte när den kommer till sparkade tränare. Och med det en fin segue till en av våra lyssnarfrågor som har kommit in. Linus Norman som frågar, vilka av de klubbar som inte har sparkat sin tränare bör göra det?
Oj, vilken kuggfråga.
Jag säger, om man måste välja någon som ska ryka, så säger David Moyes då. Även om de slår Southampton.
Ja, alltså det är ju de som har underpresterat sett till vad de har för material, så att möjligtvis en vill jag inte att man ska sparka David Moyes, men det är ju en annan femma. Men ja, måste man välja någon och se till alla övriga lags form också, nuvarande form, så är det kanske han ändå. Ja.
En fråga från Miguel Pellsjö, vi har redan varit inne på det lite i och för sig, men var tror ni alla sparkade tränarna hamnar? Ja, Potter sa vi ju där att ta semester och sen ta det som finns. Tottenham tror jag hade varit spännande. Jag är i alla fall i den, vi båda verkar vara i den båten, att Tottenham hade varit en spännande att se Graham Potter i, men först då från sommaren. Vad säger man Brendan Rodgers då? Vad ska
han
hitta på?
Alltså jag håller ju Brendan Rodgers väldigt högt, så jag tycker att han borde få ett rätt så stort jobb, men just nu har jag ingen klubb så där i åtanke. Jag är väl inte riktigt sugen på att se honom i Tottenham. Jag vet inte, men jag hade mycket hellre velat se Potter där, eller jag hade tyckt att det vore mer intressant. Så just nu så vet jag faktiskt inte. Det är så stor konkurrens också om alla jobb i Premier League just nu. Alla vill träna ett Premier League-lag, vilket är förståeligt med tanke på attraktionskraften och pengarna som finns här. Så jag vet inte, han kanske får ta en liten semester. Kanske ta över Everton så småningom, om Sean Dyche kanske. Ja,
det hade varit bra honom, tror jag, för alla parter.
Ja, lite sådär, lite infekterat också.
Jo, inte för, ja, men...
Ja. Men nej, jag vet inte, vi får väl se vad som händer först och främst, alltså vilka klubbar som håller sig kvar och vilka som åker ur och sådär. Det är ju rätt så mycket som är uppe i luften fortfarande.
Jag har en fråga här från Swedish Magpie också. Ten Hag och Shaw sa i intervju efter match att Newcastle endast besegrar dem på grund av mer hjärta och passion, som jag var inne på. Vilket vi hade skrivit där. Men rent fotbollsmässigt blev de ju fullständigt utklassade på alla nivåer. Lite pinsamt att inte kunna medge det när det var så uppenbart tankar. Ja, fast alltså att de blir utklassade i fotbollsmässigt har väl också med hjärta och passion att göra.
Vad var frågan? Jag hörde liksom inte början.
Att han menade att det var lite pinsamt att inte kunna medge att de blev utklassade fotbollsmässigt och att de bara syftade på hjärta och passion. Alltså jaha. United.
Jaha, jag tror du sa hjärtstopp. Jag bara, vem har fått hjärtstopp? Jag fattar ingenting.
Nej, det sa jag inte.
Nej, men vadå? Eller är inte det...
Ja, det hör väl ihop, tänker jag.
Ja, exakt. Ja, jag hade blivit smickrad. Alltså man vill ju ha ett lag och spelare som bryr sig. Jag hade blivit smickrad av det.
Ja.
Men det är väl ingen som inte tycker att Newcastle har bra spelare. Alla ser ju kvaliteten. Men det är ju framförallt just det här som Isak också sa efter matchen, och som Eddie Howe också lyfte, att en speciell grupp, menar de på, att alla jobbar för varandra och väldigt hårt. Så att det skulle jag bara vara glad över. Ja. Jag har en liten grej också bara. Jag tror att jag uttalar jag tror att jag uttalar hans ett namn lite märkligt. Jag har suttit och tänkt på det nu hela avsnittet. Visst är det Marcus. Jag uttalar Marcus Tavernier. Är det så man säger?
Tavernier skulle jag säga, men du ska absolut inte lita på min.
Nej, jag har också för mig att alla uttalade olika. Sen har jag lite svagt i bakhuvudet att jag fick skäll när jag uttalade så som jag sa i podden. Så har jag, att min engelsman blev upprörd på mig och sa att det inte alls är vad han heter. Så att jag ber om ursäkt om jag har slaktat hans namn. Jag vill ju helst att allting ska bli rätt. Men som sagt, det finns olika uttal.
Brittiska uttal så litar jag blind på dig. du är trots allt där.
Men jag tror som sagt att jag har fel, men förhoppningsvis har jag rättat mig själv nu, så att det har blivit rätt. Jag får kolla upp det en extra gång. Däremot så fattar jag först inte vem du pratade om när du med franskt uttal sa agar, uttalar du det som, va? Och vilket är rätt, antagligen. Men jag är så van vid det engelska uttalet, för här säger de A-guard.
A-guard, tänk på vår gamla kollega Martin Agard.
jag fattar inte vem det var heller. Det är förvirrande det här. Det är för många. Plus att jag säger Potter, så bara för att jag läste Harry Potter när man var liten, så blev det ett svenskt uttal på Potter.
Harry Potter?
Ja, okay. Jag går inte runt och säger Harry Potter direkt. Men förvirrande det här.
Ja, du har i alla fall inte omedvetet kallat Daniel Jane för Daniel James.
Det är det värsta jag har hört.
Vi låter det vara där. Någon gammal podd har jag sagt och rättat mig själv, tror jag, ganska direkt. Men så är det.
Jag minns också att du en gång sa Nathan Ake när du trodde att Ake, att han var engelsman. Det minns jag,
ja,
också.
Jag tror jag tänkte på namnet Ike och kopplade det till Ake.
Ja, men det är ju helt, det är helt rimligt egentligen.
Jag finns en apostrof där. Ja, med det sagt, på tal om så här med hur man ska säga namn och sånt där, så är ju vår också vän Luis Enrique, Lucho Enrique, som inte bara heter Enrique då alltså. Han är ju också aktuell och att sägs vilja ta en Premier League-klubb, pratar vi om i Sillypodden senast.
Jag vill inte ha honom här, jag vet inte, jag är inte så pepp.
Jag tycker att han är solklart val, om en klubb kan ta honom. Jag tycker det ska vara jättespännande.
Ja, jag vet inte, jag får ha en konstig feeling kring honom. Men det...
Där har du en underlig typ också.
Ja, precis, men, exakt. Men, jag är rädd för sådana typer.
Ja, fast mer laid-back underlig typ. Han är ju en laid-back Pep Guardiola-variant som ändå liksom är med i tiden på något sätt. Typ sitter och streamar och pratar med fans och grejer.
Ja, det är sant.
Han är fin ändå, Lucho. Lite hatkärlek till honom med tanke på att han är usel på att ta ut landslagstrupper, men det är en annan sak. Innan vi helt tappar konceptet här så är det nog dags att runda av. Stort tack, Frida, för du ville ta dig tid, och stort tack alla lyssnare för ni har varit med. PL-podden tillbaka nästa vecka. Sillypodden tillbaka senare den här veckan. Och missa inte såklart, vi sänder ju massa rolig fotboll också den här veckan. Imorgon Inter mot Juventus i Coppa Italia, semifinaler. Och på onsdag El Clasico, Barcelona mot Real Madrid. Båda för er som är pluskunder på Sportbladet. Missa inte det. Gör mig gärna sällskap. Ska vara inne i kommentatorspåset för dessa fighter. Med det sagt, ha det gott allihop. Hejdå.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.